Välkomna till Center mot våldsbejakande extremism som står bakom den här podden där vi i ett första avsnitt talade om risken för att terrororganisationen Islamiska staten, IS, kommer tillbaka. Och i ett andra avsnitt tog upp var IS-anhängare som har begått grova brott kan lagföras och dömas. Och idag ska vi ägna oss åt en annan komplicerad men viktig fråga som har anknytning till hur kampen mot IS och annan våldsbejakande extremism förs. Nämligen, kan man tala med terrorister? Jag heter Annika Strömmelin och jag är fristående journalist och jag hälsar Bitte Hammargren och Isak Svensson välkomna till dagens podd. Och Bitte, du har ju varit med förut i de tidigare avsnitt. Lyssnarna känner nog till vem du är vid det här laget, men berätta ändå. Presentera dig idag också.
Ja, jag har den senaste tiden jobbat på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, som analytiker av Mellanösternfrågor. Och jag gör det här för Center mot våldsbejakande extremism. Jag har också en lång bakgrund som journalist i Mellanöstern, bland annat som korrespondent för Svenska Dagbladet.
Tack så mycket, Bitte. Och Isak Svensson, välkommen du också. Du är med på länk idag och du kan väl också presentera dig för lyssnarna.
Jag heter Isak Svensson och jag är professor vid institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Så det betyder att jag är fredsforskare.
Ja, varmt välkommen Isak. Bitte, första frågan till dig. Har du något allmänt svar på den här frågan vi ställer i det här poddavsnittet? Kan man tala med terrorister?
Det korta svaret är ja. Det längre svaret är att det finns ju olika schatteringar av terrorister. Det finns verkligen olika grader i detta. Och sen kan man också säga att det handlar om formerna för samtalen. Ska de ske via mellanhänder eller ska de föras direkt? Är det fel skede? Kan man ge dem legitimitet om att de vill det? Eller, och vad är syftet? Är syftet fångutväxling, vapenvila? Och vi kan också se på nutidshistorien som ju visar upp på rader av exempel där tidigare terroriststämplade organisationer till slut hamnar i världspolitikens finrum och blir erkända. Det gäller ju det hur vi fick slut på konflikten i Vietnam, när fransmännen drog sig ur Algeriet, ANC i Sydafrika, britterna som talade med IRA på Nordirland och nu senast talibanerna i Afghanistan. Men när det gäller en organisation som IS, som ju ingen stat vill ha relationer till, så är det ju en alldeles speciell situation också, eftersom de är exempellöst extrema. Men även med dem så förs det olika kontakter via mellanhänder. Mm.
Låt oss komma tillbaka till det, Bitte, frågan om just IS. Men Isak Svensson, har du först ett allmänt svar på den här frågan? Kan man tala med terrorister?
Jag skulle svara ja, men att det beror på vad man talar om. Så att lite i linje med också vad Bitte var inne på, att det är frågan om vad man diskuterar. På en taktisk nivå så kan man absolut tala med terroristgrupperingar och har gjort det. Vi ser i vår forskning till exempel att det finns vapenvilaavtal mellan IS i Syrien och andra grupperingar och regeringssidan också. Så det har funnits förhandlingsförsök på en taktisk nivå. Men de har varit begränsade, det har handlat om lokala avgränsade vapenvilor. Talar man istället om en politisk lösning så är det väldigt svårt att se, om vi pratar om IS, så är det väldigt svårt att se att det skulle finnas utrymme för meningsfulla förhandlingar. Men med andra grupper som använder sig av ensidigt våld mot civila, så ja, absolut, det har funnits historiskt.
Isak, du leder ju ett forskningsprojekt som heter Resolving Jihadist Conflicts, alltså hur jihadistiska konflikter kan lösas. Det är kanske delvis någonting annat än det vi talar om här idag. Men den här frågan, kan man tala med terrorister, är den relevant också i den forskning som du sysslar med?
Mm, den absolut. Och vår forskningsfråga, vårt projekt har ett frågetecken efter sig. Så resolving jihadist conflicts, frågetecken. Så vi ställer oss det som en fråga. Går det att lösa jihadistiska konflikter med de metoder som vi vanligtvis tänker oss när vi pratar om konfliktlösning. Medling, förhandlingar, fredsavtal, politisk maktdelning, ombildning av väpnade grupper till politiska partier och så vidare. Det vi kan se i vår forskning är att konfliktlösning, samtal, dialog är svårt för sådana konflikter som är religiöst definierade, där parterna själva har definierat vad de eftersträvar i religiösa termer. Och det är särskilt svårt för islamistiska konflikter. Och bland de islamistiska konflikterna så är det i synnerhet svårt för de som har knutit ihop sig och är transnationella islamistiska konflikter. Så den typen av konflikter är oerhört svårt att nå förhandlingslösningar i.
Och varför skulle du säga att det är särskilt svårt för just sådana konflikter?
Jag tror att det handlar om att en viktig fråga här är att de är sammanlänkade. Den här typen av konflikter, om vi pratar om IS eller som är det ena det globala nätverket, eller Al-Qaida som är det andra globala nätverket när det gäller de här transnationella islamistiska nätverken, så är de just globala nätverk, och de har knutit ihop sina lokala konflikter i en stor övergripande strid, en global strid. Och på den globala nivån är det väldigt svårt att se några möjliga förhandlingsutrymmen överhuvudtaget. Både från rebellsidan men också från regeringssidorna som är engagerade i den här typen av konfliktdynamik.
Bitte, vad säger du? Du sa ju tidigare också, ja, det är svårt att tänka sig att tala med IS.
Fast det är klart att det har förekommit. De länder som har gjort det ställer sig ju inte upp och berättar om formerna för detta. Men vi kan ju se att länder har gjort ibland av nödtvång. Exempelvis när IS tog Mosul i Irak i juni 2014, så tog de 49 turkiska diplomater som gisslan. Det tog en ganska lång tid innan de här släpptes fria, och vi vet inte vilka villkor som fanns bakom kulisserna när de släpptes, för också turkiska journalister har yppande förbud kring detta. Ett annat exempel på att parter har agerat gentemot IS, det handlar om deras kontroll av oljekällorna i Syrien. De fick ju in kapital genom att sälja oljan vidare genom mellanhänder, lastbilschaufförer som kör dem vidare, kanske en del mycket mindre pipelines, men oljan hamnade i Turkiet, i gränsstäder, det hamnade i närliggande Irak, det hamnade också på Assad-regimens sida där det finns raffinaderier. Så det är också ett sätt att förhålla sig till dem där man inte skyltar med det. Och ett tredje sätt är att IS i sitt sätt att få kapital också använder sig av en sorts kidnappningsindustri. Det var en stor inkomstkälla för dem. Journalisten och författaren Loretta Napoleoni har skrivit en bok som heter just Kidnappningsindustrin på svenska. Hon ger exempel på ofantliga summor som har betalats av regeringar för att få ut gisslan från IS.
Isak Svensson, just det här att förhandla när det handlar om att försöka få frige någon som har kidnappats. Det är ett exempel på den här typen av samtal som man ändå kan ha med jihadistiska, islamistiska terrororganisationer.
Jo, men så är det. Och det precis som Bitte säger, så förekommer det hela tiden under en väpnad konflikt, att du ser den typen av interaktioner och förhandlingar på en taktisk nivå. Och då handlar det inte om hur man ska lösa konflikten, det handlar inte om själva sakfrågorna egentligen, utan det handlar om mindre detaljer av strategisk eller taktisk natur, till exempel kidnappningsfrågor eller oljeutvinningsfrågor eller så. Så absolut, där har det funnits förhandlingsförsök, och där är ju, har ju IS varit ganska rationell aktör och väldigt instrumentell i sitt sätt att föra de här typen av förhandlingar.
Om man sen skulle vidga den här frågan lite, hur olika länder har förhållit sig till IS. För att där vet vi ju att världssamfundet var ju med stor kraft, FNs säkerhetsråd, USA och USA-koalition bombade IS-ställningar i Syrien, Ryssland kom också in. Men det blev en spänning, framförallt kanske förhållandet mellan Turkiet och europeiska länder, för att Turkiet sas släppa igenom IS-anhängare till striderna i Syrien. Bitte, vad berodde de här spänningarna på? Var det så här att Turkiet hade ett annat förhållningssätt till IS?
Ja, det fick de med tiden. Alltså, Turkiets mål från början var ju att Assad-regimen skulle störtas med hjälp av desertörer, det som blev fria syriska armén, med hjälp av den vanliga syriska oppositionen. Det blev ett fatalt misslyckande. Med tiden så byggdes ju då IS upp under radarn. Den spred sig från Irak in i Syrien. Och Turkiet blev det man kallar för jihadisternas motorväg. Det var via Turkiet som de flesta reste in. Och man talar om att de hade uppemot 40 000 utländska stridande eller familjemedlemmar. Så att det finns en bred samsyn i världssamfundet att Turkiet ofta vände bort blicken när de här fick fri passage via Turkiet. Men samtidigt så hävdar ju Turkiet att europeiska länder till exempel inte hissade någon varningsflagg för vilka personer de skulle ha stoppat, för att det råder ju visumfrihet för EU-medborgare som reser in i Turkiet. Hur skulle vi kunna veta detta då, hävdar Turkiet? Men vi kan också se att exempelvis Europol meddelade 2016 att Turkiet var det främsta transitlandet för jihadistiska resenärer. Så att det är väldigt komplext när det gäller Turkiets möjligheter att facilitera för IS framväxt i Syrien. Och vi kan ju också se hur Turkiet lät IS slå ner på de syriska kurderna i YPG. Och eftersom Turkiet har en annan syn på vem är liksom den värsta terroristen, för Turkiet är det Gülenrörelsen som är värst. Och sen är det PKK och den syrisk-kurdiska grenen YPG. Och sen har vi liksom jihadisterna som kommer lite längre ner på skalan.
Låt oss komma tillbaka till de här andra grupperna du talar om nu. Mm. Men när det gäller IS så måste man väl konstatera att IS utsatte ju också Turkiet för fasansfulla terrorangrepp. Och Turkiet hävdar ju självt att man har gjort allt för att liksom slå till mot denna terrororganisation.
Absolut, alltså det var fruktansvärda terrordåd som IS har begått i Turkiet. De första terrordåden riktade sig mot mer, kan man säga, pro-kurdiska mål, och då anses det ha varit grupperingar i Turkiet, alltså IS-affilierade grupperingar som slog till mot dem. Det värsta dådet var mot en fredsmanifestation på Ankaras järnvägsstation 2015. Men så småningom så blev det en ny form av måltavle, det vill säga vitala intressen för den turkiska staten. Från 2016 och framåt, det var mot den stora gågatan Istiklal, det var mot de stora turiststråken, det var mot Atatürk-flygplatsen och mot en nattklubb i Istanbul på nyåret. Och man kan se att när IS vände sina mål mot vitala intressen för den turkiska staten, det var ungefär samtidigt som Turkiet allt mer kom att användas av den globala koalitionen för att bekämpa IS, där USA kunde använda sig av baser i Turkiet. Så att när Turkiet ändrade politik och blev mer hårdfört mot IS, så slog de också till mer mot mål i Turkiet.
Isak Svensson, om vi går tillbaka till PKK som Bitte nämnde här, som ju är den organisation som av Turkiet stämplas som den värsta terrororganisationen av alla, väl sett ur Ankaras synvinkel sett. EU har ju också terrorstämplat PKK. Men här finns ju spänningar mellan Turkiet och EU på hur man ska se på PKK. Hur ser du på forskare på den här spänningen mellan de här två, alltså aktörerna, Turkiet och EU?
Ja, jag ser det. Den här diskussionen visar också att det här begreppet terrorist är problematiskt och det är väldigt politiserat. Och det är tydligt hur man ser på Turkiets politik hur det begreppet har kunnat användas för att beskriva meningsmotståndare. Så att det är ett klurigt begrepp på så sätt att det kan lätt politiseras, det här begreppet, vem det är som är terrorist. Om man ska definiera vad terrorism är, så tycker jag att den bästa definitionen egentligen är att man använder ensidigt våld mot civila. Man slår till mot civila. Och då kan vi se, om vi liksom zoomar ut lite, så kan vi se att över hälften av de som använder ensidigt våld mot civila, det är ju stater. Det är inte nödvändigtvis rebellgrupper. Så att det är lite problematiskt där hur man använder det här terroristbegreppet, som ibland blir lite för partiskt för att bara peka ut olika rebellgrupper. Och när vi pratar om de här länderna som Turkiet och Syrien, så är det inte säkert vilken sida som är de värsta förövarna när det gäller ensidigt våld mot de civila.
Bitte, vad säger du om den här spänningen när det gäller synen på PKK mellan Turkiet och EU?
Ja, det intressanta är att EU har ju en terroriststämpel på PKK eftersom man vill hålla sig väl med Turkiet, eftersom Turkiet är ett NATO-land också. Men å andra sidan så verkar ju PKK ganska öppet i många europeiska länder. Det vill säga, de har kontor, de kan ha demonstrationer. På deras kontor så står inte skylten PKK, det står någonting annat, men alla vet att det är de som finns där. Och dessutom så har det ju också förekommit fredssamtal mellan den turkiska staten och PKK på europeisk mark, det vill säga i Oslo.
Ja, det är ju det som är så. Jag menar, den turkiska staten har ju ändrat sin syn på PKK ett antal gånger. Det var inte så många år sedan som nuvarande presidenten Erdogan initierade samtal med PKKs ledare. Hur ska man förstå det där?
Precis.
Vad säger Isak Svensson om det? Hur ska man förstå det?
Jag tycker det är väldigt intressant, och det visar ju just att man kan tala med terrorister på det sättet. Om vi ska definiera PKK som en terroristorganisation, så kan man ju göra det, för det har man bevisligen gjort. Och den processen gjorde ganska stora framsteg. Det var en ganska intressant process som Bitte var inne på, faciliterades av norrmännen. Och när den bröt ihop, så bröts den i huvudsak ihop av att regeringssidan inte längre ville fortsätta med den. Och det tycker jag är intressant att notera i det här sammanhanget också.
Och om jag får skjuta in där, det var ju till och med så att president Erdogans egen underrättelsechef Hakan Fidan åkte till en ö i Marmarasjön där PKK-ledaren, den livstidsdömde Abdullah Öcalan, sitter och förde samtal med honom helt öppet. Och det var ingenting de dolde vid ett visst skede. Men så vände allting, och det var av inrikespolitiska skäl i Turkiet. Mm. Det vill säga, det var när president Erdogans AKP förlorade sin majoritet i ett val i juni 2015. Då ändrade han politisk taktik, bröt fredssamtalen och lierade sig väldigt starkt med det turknationalistiska MHP. Och så där har han gjort flera gånger under sin politiska karriär. Han har bytt politisk linje av taktiska skäl för att överleva.
Får jag säga, när man byter den där linjen och när man bryter fredsprocessen på det här sättet och klassificerar dem som en terrororganisation, så förstärker man också de grupperingar inom en sån rörelse som är mer militanta. Det finns ofta en spänning inom den här typen av rörelser mellan sådana som är mer inriktade på förhandlingar, mer inriktade på politiska lösningar, politiska medel, och sådana som är mer hårdföra, mer för en väpnad kamp, så att säga. Och en effekt av den här att man klassificerar dem som terrororganisationer, man vägrar förhandla med dem och så vidare. Det är ofta att man förstärker de grupper inom en sån rörelse som är mer hårdföra. Vi kan se, jag kan ta ett exempel från ett annat sammanhang, LTTE, de tamiliska tigrarna i Sri Lanka. Där EU valde att klassificera den gruppen som en terrororganisation mitt under en fredsprocess. Vad är en av förklaringen till att den här fredsprocessen faktiskt gick i stå? Därför att de hårdföra aktörerna och individerna inom de tamiliska tigrarna blev stärkta. Och de som ville ha en förhandlingslösning och politisk lösning blev försvagade.
Så det här att terrorstämpla en organisation, det är inte alltid ett bra sätt att bekämpa terror?
Nej, jag tror att det har att forskningen här visar på att det kan ha dubbel effekt. Dels så kan det underminera organisationer och det kan hjälpa till att i polisiärt och underrättelsearbete och framförallt att strypa finansiella flöden. Så på så sätt kan det ha en positiv konflikthämmande effekt. Men det kan också slå tillbaka på det sättet som jag precis nämnde, nämligen att det kan stärka de hårdföra krafterna inom en organisation på kostnad av de som är mer förhandlingsvilliga.
Tillbaka till Turkiet och Syrien och striderna i Syrien. Där har ju PKKs systerorganisation i Syrien, YPG, blev ju en väldigt viktig allierad till USA i kampen mot just IS. Mm. Birgitta Hammargren, hur ska man se på det där? Kommer omvärldens syn på PKK förändras utav det här delvis framgångsrika samarbetet med YPG som i alla fall höll till fram för ett år sedan?
Ja, det tycker jag att man kan se att det har gjort också. Och man ser ju också att PKK är en realitet. De har begått en del förfärliga saker, bland annat med mord på avhoppare en gång i tiden. Men de har också bytt linje och taktik. Och YPG kan man ju också se som en del av den bredare PKK-familjen, även om stater som USA förnekar att så skulle vara fallet. För det hade omöjliggjort deras samarbete. Men när USA satte in då sin aktiva militära kamp mot IS så behövde de ju marktrupp. Och vilka var bättre skickade att klara detta än just YPG som hade stridit så hårt mot IS. Och amerikanska militärer har ju ofta hyllat dem i USAs tidigare främste jihadistjägare Brett McGurk har ju också liksom visat sig på bilder tillsammans med dem, vilket ju har retat gallfeber på Turkiet. Men man kan ju också säga att USA faktiskt i ett skede misslyckades med att tvinga Turkiet att acceptera existensen av YPG, den syrisk-kurdiska grupperingarna i Syrien. De har ju inte heller fått vara med vid det som har varit ansatser till fredssamtal i Genève som aldrig ägt rum. De har ju velat vara med där som en tredje part, men Turkiet har hela tiden motsatt sig detta. USA, om man tittar i backspegeln, hade nog kunnat göra mer för att ha förmått Turkiet till att acceptera detta.
Isak Svensson, hur ser du på det här som har hänt under det senaste året eller de senaste åren med först YPG så att säga allierad? Är det ett sätt också för att PKK på sikt kommer att få en annan stämpel av omvärlden?
Ja, jag ser det som att också från YPGs sida så har man gått in i den här kampen mot IS. Dels av ren och skär överlevnadsinstinkt, att man såg detta som ett existentiellt hot förstås. Men det var ju många aktörer som gjorde, men YPG tog ju också upp den här striden väldigt direkt. Och jag tror att man gjorde det också av strategiska hänsyn, att man såg en möjlighet att visa sig som en trovärdig aktör. Och man hoppades att detta skulle leda till en de facto allians med USA och i förlängningen ett erkännande av den kurdiska rörelsen lite bredare. Det misslyckades ju i så mått att USA under Trump-regeringen satte som främsta intresse att dra tillbaka sin egen trupp. Och att det var prioritet i det här, och då strök banden med YPG, det fick stryka på foten.
Ja, för det var ju en dolkstöt i ryggen på dem som ju blev hårt kritiserat, och det var ju också sätt för Trump att hålla armarna runt president Erdogan, men det ledde ju till stå skarpa reaktioner i USA att USA bara gjorde en delvis reträtt, så de finns ju kvar i gränsområdena mellan Syrien och Irak just nu, och så länge de finns kvar så säkrar det väl YPGs fortsatta kontroll av en del av territoriet. Men det här visar hur svårt det är att få den här lösningen i Syrien som måste komma till stånd när det är så många aktörer inblandade. Får jag bara skjuta in en sak som jag tycker är intressant som Isak berörde, det vill säga statliga förövare kontra då terroriststämplade organisationer. För att om vi tar upp fallet Syrien, samtidigt som IS ju har visat ett exempellöst brutalt våld, så kan man också säga att den syriska regimen, när vi studerar vilka då de har begått sig, de numerärt sett fler. Och också med en ohygglig brutalitet som vi egentligen inte vet hela vidden av när det gäller antalet försvinnanden i häktena och tortyren. Det är bara ansatser till förståelse av detta genom nu rättegångar som har inletts i Tyskland. Så att allt det där komplicerar ju bilden av våld mot civila.
Ja, Isak, vad ska man säga om det? Den syriska regimen har visat sig vara en riktig, i striden, en riktig terrorregim. Kan man säga det?
Ja, om igen så är jag inte så varmt anhängare just av det här terroristbegreppet, just därför att det är väldigt luddigt och svårt att förstå vad det handlar om, och det tenderar att vara problematiskt när man använder det och det blir politiseras. Men pratar vi om ensidigt våld mot civila så håller jag helt med Bitte att den syriska regimen ligger bakom en väldigt stor del av det. Och att man måste få en liksom mer balanserad syn på vilka typer av aktörer som det finns i den här konflikten.
Hörrni, för att avsluta den här diskussionen så undrar jag om vi kan ta ett sista exempel, och det rör palestinska Hamas. Och där är det ju återigen så att Turkiet har då en annan syn på den här organisationen än stora delar av västvärlden. Vad har det för betydelse för en lösning av konflikternas konflikt, alltså Israel-Palestina? Vad säger du, Bitte?
Kanske inte just specifikt Turkiets stöd till Hamas, för att Turkiets president är ju en varm anhängare av muslimska brödraskapet och Hamas är som en förgrening av detta. Men jag skulle vilja komma tillbaka till det som Isak säger, genom att man terroriststämplar en organisation så blir det också svårare för dem att liksom backa hem och förändra sin politik. Dels så ställde Hamas upp i det palestinska valet 2006 för att USAs dåvarande president Bush krävde det, för att annars hade inte valet blivit legitimt. Ingen trodde att Hamas skulle vinna valet, inte ens de själva. Jag var där och bevakade och såg detta, men så gjorde de det. Och så har man då ett ställt villkor på att ni måste gå med på det här och det här och det här och det här för att vi ska kunna tala med er. Och det där har inte varit särskilt produktiv eller politik. Samtidigt har faktiskt Israel förhandlat med Hamas i olika skeden via mellanhänder, så även där så förhåller man sig till dem som en realitet. Och Hamas i dagsläget är också en polismakt gentemot ännu mer extrema grupper, islamiska jihad som stöds av Iran eller salafister. Allt här är komplicerat. Jag har själv träffat Hamas-ledare på olika skeden som journalist och också tagit upp frågan varför skjuter ni raketer som kan träffa israeliska civila. Jag menar att det är viktigt att även stater för de samtalar med dem, och de har ju också under sådan press förändrat en del av sina grunddokument där de idag säger att de går med på 67 års gränser utan att därmed erkänna Israel som stat. Så att det gäller ju att få en gruppering som är en politisk realitet att inordna sig i det som är möjligheter till en fred så småningom.
Isak Svensson, vad har du för synpunkter på detta? Som sagt, konflikternas konflikt då, vad terrorstämplingen spelar för roll för en eventuell lösning här?
Det visar att den här terrorstämplingsproblematiken är svår, för det är svårt att, när man väl har stämplat en grupp som en terrorgrupp, så är det svårt att dra tillbaka det. Man ställer olika krav och det blir svårt att hitta vägar ur den här terrorstämplingen. I vår forskning som vi har gjort den senaste tiden så har vi kunnat se att en kraftig ökning över tid av användningen av terrorstämplingsinstrumentet. Och sen så när vi då jämför med hur det ser ut ökningen kring användningen av ensidigt våld mot civila, så ser vi inte alls den typen av ökning. Så det tycks inte vara att vi ser mer terroristiskt våld nödvändigtvis, men att vi behandlar våld på ett annat sätt och att vi tenderar att klassificera det på ett annat sätt. Och det gör det svårare att hitta möjligheter för konfliktlösning, för förhandlingar, för medling, även om medlare i vissa fall kan komma runt det här, precis som Hamas-fallet visar.
Och samtidigt så måste man väl förstå, om staten Israel inte får något slags erkännande av sin rätt att existera, så måste det vara väldigt svårt att ge sig in i förhandlingar med en sån organisation som egentligen vill ha som mål att utplåna den andra parten.
Ja, fast militärt sett så är ju Israel en överlägset starkare makt i det här området. Jag har faktiskt träffat den tidigare Hamas-ledaren Khaled Mashal och ställt de här frågorna till honom, och han sa, om jag minns rätt nu, att ja, men titta på vad Arafat gjorde. Han gick med på alltihopa, hela paketet, och vad fick han för det? Underförstått skulle då pragmatiken vilja säga. Hamas vet att de i slutändan måste acceptera Israel som en realitet, men de vill inte lägga erkännandet på bordet innan de får någonting tillbaka istället. Det skulle vara den pragmatiska tolkningen av det här. Men som Isak var inne på tidigare också, så finns det olika falanger i den här rörelsen. Det finns de mer hårdföra krafterna, de finns de mer pragmatiska. Och vi måste ju förhålla oss på ett sånt sätt att vi stärker pragmatikerna.
Isak Svensson, håller du med om det? Är det pragmatikerna som ska stärkas?
Ja, jag tror att det är vägen framåt. Och det som Bitte var inne på också förut kring att det finns olika grupperingar där Hamas kanske inte är den mest radikala grupperingen, är ganska intressant. Därför att om man zoomar ut lite från den här konflikten och tittar på den här problematiken överhuvudtaget, så kan vi se att det finns ett antal sådana fall där det finns konflikter som riskerar att bli ännu mer radikaliserade och ännu mer svårlösta om vi inte hittar förhandlingslösningar. Jag har tittat igen på konflikten i södra Thailand i min forskning, och jag kan se paralleller där det finns argument kring att om man inte hittar en förhandlingslösning på den konflikten, som bara handlar om konflikten i södra Thailand, så kan man skapa en grogrund på längre sikt för att Islamiska staten, IS eller Al-Qaida-grupperingar kommer lyckas att rekrytera och etablera sig. För det är så de IS verkar. De fungerar på ett sätt att dra in lokala konflikter i en global dynamik. Och det är ett starkt argument för varför vi måste hitta förhandlingslösningar på de här lokala konflikterna, så att säga.
Isak Svensson, varmt tack. Det får bli sista orden i den här poddsändningen, och det var ju också intressant, för då avslutade vi också med ett resonemang som anknyter till Islamiska staten. Så varmt tack Isak Svensson, tack också Bitte Hammargren, och tack till er som har lyssnat. Nu är den här podden slut. Hej!